novellen Och kulorna ska jag ta hand om tills vi ses igen har nominerats till Sveriges Radios novellpris 2024 med motiveringen: två särskilda vänner från barndomen återser varandra efter många år i Shiva Rashids ömma, filmiska och mångfacetterade text om kärlek och förlust. Henrik Gustafsson läser med mjuk, sökande närvaro. Vem som vinner avgör du som lyssnar. På sverigesradio.se/litteraturveckan i P1 kan du rösta på din favorit till och med den 14 april. Och Shiva Rashids novell hör du här, i uppläsning av Henrik Gustafsson.
Det måste vara hans hispiga sätt att röra sig på som har fastnat i mitt minne. För det tar mig två steg in på det blänkande stengolvet i väntsalen innan jag hittar honom bland hundratals anhöriga och vänner. Senast vi sågs var vi två barn som tävlade om vem som hade fått mustasch. Idag är vi två vuxna män med tunt hår och rynkor runt ögonen. Under flygresan bad jag en flintskallig man att filma ögonblicket när jag och Diary skulle kasta oss i varandras famn, gråta som barn och vägra släppa taget. Men jag tappade bort mannen vid passkontrollen. På Diaries läppar ligger exakt samma leende som när han brukade knacka på hos mig med en boll i famnen och utmana jag att komma först till fotbollsplanen. Det vill säga gräsmattan till ett bombat hus två kvarter bort. De första orden fastnar i halsen när jag anstränger mig för att uttala dem. Han sträcker ut armen för en handskakning, men jag kramar instinktivt om honom, snusar hans parfymdoft och borrar ner fingrarna i hans seniga skulderblad. Han pressar mitt huvud mellan händerna och pussar mina kinder. Nu går vi ut och röker, säger han, och drar mitt tunga bagage. Kan inte fatta att du är här. Vid parkeringsplatsen skyndar han fram till en bil och öppnar bagageluckan. En Nissan Patrol, säger han, och bär in väskan. Jag har haft den i 4 år. Ja, den är stor, svarar jag. Välkommen hem till helvetet, min vän, säger han och startar bilen. Efter 25 år är man ändå glad att ens bästa vän hälsar på en. Säg ärligt, hur många gånger har du återvänt? Aldrig, svarar jag snabbt och fäster blicken i sidospegeln. Jag ser ovanligt pigg ut, för jag har rest i 15 timmar. Min långa näsa verkar kortare och dubbelhakan är försvunnen. Diary har en hes och mörk röst som finslipar orden och får varje mening att låta rund och mjuk, precis som när vi skildes åt för 25 år sedan. Minnet från den dagen är skarpt. Jag sprang hem från skolan med lätta steg för att jag hade klarat ett matteprov. Framför vårt hus stod en okänd bil parkerad. Pappa och chauffören rökte medan mamma satt i baksätet. Jag trodde vi skulle åka på utflykt eller hälsa på släktingar, så jag sken upp. Men när jag såg tårarna på mammas kinder misstänkte jag att vi var på väg till ännu en begravning. Vi ska resa väldigt långt bort, sa pappa när jag tittade frågande. Hoppa in på en gång så att vi kommer iväg. Chauffören startade bilen. Soldaterna är här när som helst. De kommer att flå oss levande. Jag har också en familj, sa han och tände en cigarett. Vad skulle hända med mina 88 glaskulor som låg gömda bakom garderoben? I 2 år hade jag valt ut de bästa. Förvarat dem i en ullsrumpa och putsat dem med ättika och tidningspapper. Vanligtvis när jag kom hem från skolan hällde jag ut dem på mattan. Den gula som var minst var bäst på att gömma sig bland vetefält. Den genomskinliga kunde vara osynlig. Den gröna fick liv i döda växter. Den svarta flög som Batman. De 5 orangea var oskyldbara. De 4 röda var piloter. Och några vita var läkare och sjuksköterskor. Jag placerade ut kulorna överallt i rummet. Några bakom kuddarna. 5 stycken under trägarderoben, 10 på fönsterkarmen, 3 grupper i blomkrukorna för att till slut starta striden. På eftermiddagarna, medan pappa krigade och mamma var dränkt i hushållssysslor, var jag så upptagen att jag glömde äta och dricka. Jag måste verkligen kissa, sa jag och sprang bort från bilen. Jag följde inte med annars. Trots chaufförens klagomål öppnade pappa husporten. Som om han läste mina tankar upprepade han att jag inte fick ta med mig något. Inte ens en tandpetare. Vi får endast ha kläder på oss. Inne låg mattorna på golvet. Disken torkade i diskstället och handdukarna hängde vid spegeln. Jag försökte gömma kulorna i byxorna, men de skramlade vid minsta rörelse. Jag tog mig till baksidan av huset och sprang runt hela kvarteret tills jag befann mig framför Djäris port. Med andan i halsen bankade jag allt vad jag orkade. 2 hårda slag med handflatan följd av 3 snabba knackningar med knogarna. Då brukade han öppna själv. Vi ska lämna, sa jag öppen och hälsa. Kan du snälla ta hand om dessa? Du måste lova att du förvarar dem som om de var dina ögon. Diary stod villrådigt och log som om jag skämtade. Jag lovar att jag ska skriva brev, fortsatte jag och la ullstrumpan i hans händer. Jag kunde inte åka utan att säga hej då, sa jag. Men nu måste jag skynda mig. Pappa kommer att bli galen. När jag vände mig om, kramade han om mig bakifrån och tryckte sig mot mig. Glöm snälla inte bort mig, för jag kommer aldrig att glömma dig, viskade han. Och kulorna ska jag ta hand om tills vi ses igen. Jag pussade honom på kinden så hårt att jag kände hans kindben mot mina tänder. Nu vill jag fråga om han har kvar kulorna. I alla år har de besökt mina drömmar och rubbat min sömn. Så många terapitimmar som har gått åt dessa kulor. Min flickvän har hjälpt mig att samla nya. Alltid när vi befinner oss i en ny stad besöker vi leksaksbutikerna först av allt för att hitta de perfekta kulorna. När vi är på marknader och second hand butiker söker våra blickar efter glaskulor. Men inför den här resan har jag lovat att låta bli och fråga efter kulorna. Man kan inte ta tillbaka en gåva, sa hon. Och tänk om man inte har kvar dem. Så pinsamt kommer det att bli. Barnen är så exalterade över att träffa dig, säger Jerry och ökar luftkonditioneringen. Om nätterna, när de vill höra godnattsagor, berättar jag om oss, fortsätter han. Som den där gången, när du föll från Chocazaras fikonträd. Eller när vi tävlade om vem som kunde hålla en isglass i munnen längst. Jag skrattar och nickar. Och när vi lurade de äldre pojkarna, säger jag. Minns du? Vi fyllde fickorna med stenar och låtsades att vi hade många glaskulor så vi fick spela med dem. En tystnad fyller bilen. Diary plockar fram mobilen och visar en bild på en liten pojke. Min äldsta son. Han blir 11 om en vecka, säger han. Och tutar åt en bil framför oss som stannar för att köpa vattenmelon. Jag ville döpa honom till Sherzad, men klarade inte av det. Tänk om jag skulle ropa ditt namn och det inte var du som svarade. Så det blev Sherzad istället. Jag försöker komma på ett svar som kan mäta sig med det han precis har sagt. Men alla ord känns meningslösa. Hur förklarar man för någon att man älskade honom så mycket att man raderade ut honom ur sitt minne? Om det inte vore för att min flickvän ställde de jobbiga frågorna och tvingade mig att gå i terapi hade jag förmodligen inte kommit ihåg något annat från barndomen än mina puttekulor. Diary undrar varför det tog mig 5 år och accepterar hans vänförfrågan på Facebook. Då jag låter bli att svara plockar han ut några tuggummi från handskfacket och ger mig 2 stycken. Ur den runda kulan läcker ett sött pulver ut, som om den inte redan var tillräckligt söt. Jag spottar ut och stoppar den i fickan. Du är fortfarande kräsen, säger han. Minns du första gången du drack mjölk? Kan vi inte besöka floden och röka vattenpipa, frågar jag. Ett bad skulle skölja bort min trötthet. Han ler och stirrar på mig så länge att jag måste påminna honom om att hålla blicken på vägen. Jag hade glömt att han har olivbruna ögon och ett födelsemärke på pannan. Okej, boss, säger han. Du vet alltid vad du vill ha. Staden är inbäddad i damm och sol. Även om det är kallt i bilen kan man se värmen utanför. Jag vevar ner rutan för att vinden ska pussa mina kinder och föra mig till barndomen. Men en aggressiv stank av bränt plast fräter näsborrarna. Träden längs med vägen är solbrända och marken sprucken som om den aldrig har druckit vatten. I många år låg tiden innan flykten gömd i en mörk källare inom mig, säger jag plötsligt. När vi kom fram och skulle registrera oss hos polisen hade jag svårt att uttala mitt eget namn. Men nu kan jag plötsligt blunda och se varje ögonblick med dig vid floden. Diary blir lika röd i ansiktet som när läraren tvingade honom att sjunga nationalsången inför militärmän i utsmyckade uniformer. Jag ångrar att jag nämnde floden. Men det vore inte jag om jag tänkte först tala sen. Som när vi snodde grillade majskolvar och tävlade med våra pappersbåtar i vattnet, fortsätter jag för att lätta upp stämningen. Utan att kommentera berättade Jerry att han har målat om grinden på sin tomt. Att han kan lägga takplattor, kakla, baka pizza och klippa hår. En period köpte han gamla bilar, tvättade dem invändigt, klädde om sätena, bytte ut delar och gjorde en vinst på $500 för varje bil. Nu är han skräddare på förmiddagarna och driver en bilverkstad med sin bror på kvällarna. Överallt gapar halvfärdiga byggnader som om de var hungriga, sjuka ruiner som har gett upp hoppet om att renoveras. Gamla ödehus med fönstren täckta av plast. Med jämna mellanrum kör Jerry av till vägkanten och släpper förbi stora militärfordon. På dem sitter alltid män och greppar tag i stora vapen, redo att när som helst tömma de stora magasinen. Han svänger in på stadens dyraste område, pekar på flera snabbmatskedjor och undrar om vi har sådana i Europa. Där borta låg den goda glassen. Minns du farbrorn som sålde den? En gång fick vi 2 strutglassar för att du hjälpte hans son med matteläxor. Vi pratade om vårt första bråk när jag kastade tomater på honom. Om den gamla gubben som alltid drog snuskiga skämt. Och om när Jerry körde rektorns bil runt kvarteret utan att bli upptäckt. Men en sak var jag alltid bättre på, säger jag och skrattar. Du lyckades aldrig besegra mig när vi spelade puttekulor. Jag väjer blicken snabbt, tittar ner i mina händer och känner skammen rinna längs ryggraden. Varför kan jag inte bara fortsätta prata om bilar? Plötsligt känner jag igen mig. Slottsruinen uppenbarar sig. Och marknaden, där man kan få tag på fågelmjölk, ligger kvar där den alltid har legat. Här brukade vi springa runt och leta efter kapsyler och tändsticksaskar. Han parkerar bilen under ett träd. Jag stiger av och tar några bilder med mobilen. Så mycket färg som håller på att flagna bort. Så många gatlyktor som ser blinda ut. På ett hus står att S älskar M. På ett annat att den som pissar där är en åsna. Och på ett tredje att Messi skickar Ronaldo för att köpa kikärtor. Om jag minns rätt står vi bara en gata bort från floden. Förut kunde man känna doften av grillad fisk med sumak som såldes vid vattnet. På den här gatan täcktes trapporna av böcker och tidningar. Gatupoeterna skrev dikter till de förälskade. Målarna tecknade porträtt av gående. Gatumusikerna spelade ens önskelåtar. Ballongförsäljarna försökte locka barnen. Och vattenpiporna spred vita moln som jag och Diary försökte få ner i lungorna. Nu har gatan omvandlats till en djurmarknad. I vissa burar finns över 30 trötta fåglar som sedan länge har gett upp alla försök till att öppna sina vingar. Små kycklingar målade i olika färger. Kalkoner, ankor, gäss och tuppar. I en butik ligger över 40 kanariefåglar i en bur. En papegoja som har tappat sina fjädrar. Flera magra vita katter som ligger på asfalten och sover i värmen. Längre bort sällskedjade apor som går på trapporna. Färgglada fåglar med stora näbbar. Koalabjörnar som ser ut som nallar och en sengångare med sina långa armar. Flera smedjor tillverkar burar. Några butiker säljer djurmat och hos vissa kan man få sitt djur nackat och styckat. Blodet rinner ut på gatan och dricks upp av stora flugor. Mitt i allt detta ligger hamburgarställen och vagnar som säljer kycklinglever och grillad shish kebab. Från den gamla tiden finns endast två frisörsalonger och ett vattenpipa-café kvar som är fullsatt av unga killar. Milisen kontrollerar det här området, säger Diary, och beställer saft från en försäljare. Och folk är som besatta av de där djuren. Den iskalla drickan som smakar socker och färgämnen salkar munnen, men är svår att svälja på grund av alla intryck. Jag anstränger mig för att inte kräkas. Vill inte bli ihågkommen som den fina killen som återvände från Europa och äcklades av sin hemstad. Kanske vill folk ha inburade djur hemma för att låtsas att de själva är fria, säger jag, utan att få en reaktion från Jerry. Det var på den här gatan allt vände. Regnet hade precis avtagit och solen skapade en regnbåge som låg som en bro mellan staden och himlen. Jag och Diary skolkade från skolan för att jag skulle byta till med en svart puttekula mot 55 stycken. Det gick rykten om att det endast fanns 3 sådana i hela stan. Och 2 av dem ägdes av en lång kille som kände någon som kände Diary. När jag går bort mina 55 kulor sprang killen iväg medan jag stod i chocktillstånd. Jagade Diary honom längs floden i flera kilometer tills vi befann oss långt utanför stan. Jag som hann ikapp dem flera minuter senare såg från avstånd att Diary sparkade killen som låg på marken, skrek diverse svordomar och riktade sin slangbälla mot honom. När jag kom fram hade killen redan lämnat ifrån sig kulorna och försvunnit ur vårt synhåll. Vi var varma och fulla av adrenalin. Och några steg bort låg floden som en matta och väntade på oss. Här ute var den befriad från alla människor och stadens myller. Flöt lugnt och slipade de glansiga klipporna. Vi slet av oss kläderna och la dem på en stor plattsten. Svetten rann ner från Diaris nacke och bildade ränder på hans bröstkorg. Du har fått hår på bröstet och under armarna, sa jag. Och kände på mitt eget bröst som var lent som en vattenmelon. Du glömmer att jag är 2 år äldre, sa han. Och titta på mig stolt. Vill du känna? Utan att yttra ett ord la jag handen på hans hjärta och kände hur det bultade medan han smekte min rygg med sina sträva fingertoppar. De följande dagarna gick vi till den platta stenen för att det var tyst och skönt att plugga där. För att alla andra var tråkiga att umgås med. För att vi var tvungna att äta våra majskolvar där för att fånga krabbor. Och för att vattnet var som renast där att bada i. Vi skolkade från skolan och sa till våra föräldrar att vi pluggade på biblioteket. Diary ber någon förbipasserande att ta kort på oss. Vi försöker se till att ruinen syns i bakgrunden. Sen fortsätter vi trampa på prislappar, vattenflaskor, kycklingvingar, gamla kläder, brödbitar, tidningspapper, trasiga tofflor, solglasögon, barnleksaker och strumpor. När vi har passerat djurmarknaden vill jag vittra sönder till sandkorn eller brinna till aska. Ångrar från hela mitt hjärta att jag la så mycket pengar på den förbannade terapeuten som fick mig återvända. Jag ville att du skulle se det med egna ögon, säger Diary. Och räcker med en servett när jag försöker torka bort mina tårar med skjortärmen. Vissa förluster går inte att berätta med ord. Floden ligger utsträckt som ett sår och skär genom staden. Sprickorna på bottnen är så torra att jag tycker mig höra skriken från jorden. Jag känner de sista andetagen från fiskarna som måste ha sprattlat när vattnet torkade ut. Nu är deras hem parkeringsplats och stadens soptipp. Kullar av skräp och tusentals petflaskor bländar ögonen. När milisen tågade in i staden ströp regimen vattnet, säger Diary, Folk trampade i gyttja och plockade fisk. Vi sätter oss på två plaststolar och beställer te. Jag bokar en biljett och åker hem imorgon, säger jag. Och hulkar. Ja, ja, säger han. Och skrattar. En liten tjej kommer fram och vill sälja saker till oss. På en bricka har hon halsband, ringar, pennor, hårsnoddar, tuggummin och en nätpåse med puttekulor. Jag plockar upp kulorna och ger henne en $5 utan att fråga om priset. Nu åker vi hem och spelar kulor med din son Shahzad. Jag menar Shahzad, säger jag. Om du lyckas vinna så kanske jag inte åker hem imorgon. Kom nu, svarar Diary allvarligt och klappar mig på axeln. Låt oss hämta dina kulor innan vi åker hem. Jag sitter kvar oroligt och ryser trots den varma luften. De första 10 åren gick jag till den platta stenen varje ny måne, fortsätter han och sätter sig på stolen igen. Jag lekte med kulorna i nattljuset. Tänkte att det var samma måne som du tittade på där du var. Jag spred ut kulorna på den svarta jorden. Smekte och luktade på dem. La dem på mitt bröst och rullade dem med handen så att det gjorde ont i revbenen. Jag stirrade i vattnet och väntade på att det skulle föra med sig ett tecken från dig. Kanske en flaska med ett handskrivet brev. Jag badade och hällde mina tårar i floden. Men när den torkade ut tappade jag hoppet. Tänkte att det var en symbol för vår vänskap. Han räcker mig en cigarett och tänder den åt mig innan han tände sin. En dag grävde jag ner kulorna under den platta stenen, fortsätter han och rör om i sitt te. Jag lovade mig själv att aldrig besöka den platsen och gifte mig med stackars Fatime som hade varit kär i mig i 5 år. En sval vind får hans tunna hår att lyfta från skallen. Hans läppar darrar när han säger de sista orden. Förlåt, säger jag till slut och reser mig från stolen. Kom, så ska jag berätta varför jag inte hörde av mig alla år. Men först måste vi äta något. Lever den blinda kvinnan som sålde de goda pirogerna?